Jag ska läsa från första krönikeboken, 29 kapitlet, vers 10-14. David lovade Herren inför hela församlingen. David sa: lovad vare du, Herre, vår fader, Israels kung, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder överallt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig. Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda, de kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem: om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. Och när han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er över mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Då är det Claes tur att predika tacksägelsedagen. Varsågod, Claes. Ska jag ta bort mina.
Tack, Eva, för den här fina inledningen. Jag tänkte på det här med glädje och tacksamhet, för jag tycker det hänger ihop, glädje och tacksamhet. Att vara tacksam, det kanske man tycker det borde vara självklarhet, att man är tacksam över man får saker och över det man har. Men samtidigt så måste vi, handen på hjärtat, säga att det vi blir vana vid, det glömmer vi bort och vara tacksamma för. Här nedanför som korg med lite saker som har skördats nyligen. Och det är ju så att den här dagen ser väldigt många kyrkor som har en gudstjänst där man till och med utnyttjar barnen lite grann. De får komma in med grönsaker och frukt och blommor, och så kanske man pryder fram i kyrkan. Och det är ett sätt att visa tacksamhet, ha en slags skördefest och tala om: jag är tacksam för allt det som jag har som gör att mitt liv är värt att leva. Och det är väldigt bra att man har den tacksamheten. Nu är det så att när vi har läst de här texterna så förstår vi att det inte bara handlar om det. Den första texten som lästes här, den som var från Gamla testamentet, från första krönikeboken, det är sammanhang där kung David har fått vara med om att se hur folk bär fram mängder av offergåvor till det kommande tempelbygget, det som han inte själv fick lov att vara med om, utan hans son Salomo sen såg till att det blev av. Men redan då börjar man samla in, och det är då han säger i det sammanhanget det här orden om att det som ni har fått här, det har ni egentligen, det som vi har fått, som vi samlat in, det har ni egentligen fått från Gud. Med andra ord, det är ett slags lån som så att säga återförs dit det hör hemma. Och så kan vi se på det vi har, att allt tillhör Gud, skaparen, och att vi får lov att använda det och bruka det. Men det som Bibeln egentligen mest uttrycker när det gäller glädje och tacksamhet, det handlar om Guds kärlek. Och Guds kärlek uttrycktes en gång för alla när Jesus gav sitt liv för en vilsegången mänsklighet. Och det är det jag vill trycka på idag. Att den tacksamhet och glädje jag upplever för vad Gud gör för oss, det är något så underbart så vi kanske inte riktigt greppar det. Det står ju om att vi gick alla vilse som får. Det lästes här om det här fåret som gick vilse och herden lämnade. Alla de andra gick ut och letade reda på det. Därför just det vill han ha reda på. Och som barn tänkte man mest det som en berättelse i största allmänhet. Men den är mycket djupare så, den är mycket större än så. För det handlar om att Gud bryr sig om varenda människa. Och Guds kärlek, den är evig, den är helig. Den utmanar oss. Och här kom det här med nåden in också. Att vi kan få Guds nåd, alltså förlåtes utan någon prestation. Guds nåd leder till och ger frälsning. Moderna människor, när vi går ut och pratar om detta, man förstår inte det här. Det bara är på det viset att vi pratar förbi varandra många gånger. Därför att många, många människor idag anser sig vara goda i sig själva. Man behöver inte någon nåd. Och ändå påstår Paulus att nåd är ni frälsta, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud. Det står i Efesierbrevet 2. Ni kommer ihåg olika saker som Jesus vill peka på när han var här på jorden. Han gick och kallade på lärjungar bland annat. Kommer ni ihåg Matteus, han som var tullman? Han var föraktad, vi kallade publikan när jag var yngre, använder det uttrycket. Han var föraktad för han stod i ockupationsmaktens tjänst. Han var lakej åt romarna och det var inte någonting bra. Men Jesus, han tänkte inte på det viset. Han såg en människa som längtade. Han såg en som kunde bli en lärjunge och han kallade honom. Och Matteus, han lämnade allting och kom. Han fick nåd för det han hade gjort fel. En annan jag tänker på, det är den här kvinnan som står med Johannes 4. Ni vet, hon som var utstött därför att hon var i det närmaste prostituerad. Det kanske hon inte var, men hon gick från ena mannen till den andra, står det. Och kvinnorna och hon, de andra i byn, de ville inte ha med henne att göra. Hon fick gå ut ensam till brunnen, hämtas i vatten. Det var ju annars en punkt där kvinnorna kunde samlas och prata och så. Och när då Jesus kommer där, och det här är till på köpet en samarisk kvinna, och han som jude skulle egentligen inte prata med henne, för det var inte bra. De var utstötta av judarna också, för de tillbjade inte på rätt sätt till Gud. Men då kommer Jesus där, och han vet om hela hennes liv. Han berättar för henne utan att hon behöver säga något. Det här är du. Och hon blir genomlyst och hon upplever att han är nog Messias. Hon går och vittnar. Hon får uppleva nåden. Hon var inte längre utstött. Jesus finner den ena efter den andra. Han bryr sig om. Och det han vill, det är att de ska vända tillbaka till Gud. Han försvarar aldrig synden. Det märker vi när vi tittar på det. Men han försvarar faktiskt syndaren. Alltså, för han älskar varje människa. Och han är försoningen för våra synder. Och därför kunde han göra så. I gamla testamentet förklarar Gud ungefär så här: gör si och så. Och om ni gör det så går det bra. Annars blir jag arg på er. Nu förenklar jag lite grann. Men i stort sett kan man säga så. Därför att Gud skilde egentligen inte på sig själv och själva lagen som sådan. Han ville få oss förstå att synden är en förbrytelse mot honom personligen. Vi stod alltså i skuld till Gud. Gud menar att vi genom vår synd satte igång krafter och processer som kunde utplåna både synden och syndaren, och ingen stoppade dem. Det handlar alltså det som kallas sådd och skörd egentligen. Alltså att orsak och verkan. Alltså ställer man sig i någon tjänst som inte är av Gud, då ställer man sig utanför Guds välsignelse. Alltså ni har välja på välsignelseförbannelse, säger han till folket. Liv och död, så välj då livet. Och det var det man fick att gå efter. Och vi borde förstå att den som hatar också drabbas av skörd av sin sådd, utan att Gud behöver gå direkt in i det enskilda fallet. Det går illa om inte förlåtelse får spelrum. Men Jesus, han förklarade väldigt bra. Och Paulus skriver om vad Jesus gjorde på det här viset, Romarbrevet 8. Det blir alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. För den andliga lag som gäller för livet, Kristus Jesus, har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till kort inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndofter, så dömde han synden människan. Gud tar alltså bort det vi har gjort som är fel, det vi kallar för synd, genom att lägga dem på Jesus. Han tar alltså all synd och konsekvenserna av vår synd, tar vår skuld. Och den fällda domen gäller inte längre för den som lever Jesuslivet. Jag har fått nåd, du har fått nåd. Och all världens andliga miljöförstöring som skett genom årtusendena tog Jesus på sig på Golgata. Gud tog dem på sig genom Jesus. Men vad har då detta med frälsning med mig att göra? Jo, därför Gud, hans kärlek, den planlägger frälsning. Han vill att alla ska bli frälsta. Han vill att alla ska bli omvända. Och därför har han tålamod. Han har tålamod med oss och med alla människor. Han är inte likgiltig på något sätt för oss, utan tålamodet beror på hans kärlek och hans barmhärtighet. Men det är inte oändligt. Gud är helig och den här domen hålls tillbaka ett tag. Men Gud är en person full av kärlek. I skolan just nu där jag jobbar med kristendom så har vi haft ett avsnitt där vi talat om Guds karaktär. Och vi har talat om hur Gud är helig, hur han är kärlek, hur han är evig och så vidare. Och en liten muslimsk flicka som var med i klassen, de väljer faktiskt att sätta, en del muslimska familjer sätta sina barn i en kristen friskola. Hon sa till mig, det är så bra att få höra om Jesus. Det är så bra att få höra om Jesus och jag vill höra mer om Jesus. Därför Jesus uppenbarar vad Gud vill. Så när vi talar om Jesu karaktär så talar vi också om Guds karaktär. Alltså Bibeln säger att Guds förlåtelse inte bara en slags välvilja. För då hade han inte behövt i över 2000 undvisa ett folk om synd och offer och sen sist komma för att offra sig själv. Då hade det räckt med att demonstrera en slags försonlighet när folket levde fel. Utan nu är det mycket större. Utan Gud inpräntar genom det som står här i Bibeln att det inte bara är en bruten relation och något man bara fått för att räkna som synd. För när vi syndar så sätter vi kraft i rörelse det handlar om. Som måste stoppas för att inte förgöra oss. Det räcker inte med att säga jag älskar dig ändå, du är förlåten. Utan Gud ställer sig mellan oss och det som ville fördärva oss. Mellan synden, skulden och straffet som vi skulle få. Just för att vi inte skulle gå under. För Gud sände inte sin son, som det står i Johannes 3, till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Och det här är något som jag är så tacksam för. Att Gud sände inte Jesus. Jesus kom inte för att jag skulle dömas, utan för att jag skulle få nåd och bli befriad. Gud är glad när vi omvänder oss. Precis som den här fåraherden som hittade sig får, så blir Gud glad när vi kommer till honom och säger: jag vill följa dig. Och det stod i Lukas 15 faktiskt, det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Och när Jesus kommer berätta detta och allt det andra jag nämnde om, så pekar han på Guds sanna karaktär. Det här kapitlet som Eva läste, det kallas ibland för evangeliet i evangeliet. Därför att det handlar om Guds kärlek mot syndare som ångrar sig. Och Jesus, när han berättade det, så berättade han det för kritiska människor. För sådana som inte ställde upp på vad han sa. Han chockade dem genom att erbjuda dem som gått vilse sin kärlek och erbjuda dem Guds kärlek. Han erbjöd nåd. Och det här liksom det borttappade fåret, de bortsprungna fåret, det är liksom helt mot det tänkande som de hade faktiskt. En herde som målmedvetet bestämde sig för att gå och leta reda på fåren, han hade alla de andra. Alltså där var omsorgen, inte egenintresse, var drivkraften. Och när han funnit fåret så bar han det. Och det pekar på Gud som den gode herden. Och där Jesus får personera det. Därför han bär oss. Och Jesus uppmanar den kritiska: gläds över dem som omvänds. Han gör en glimt av den osynliga världen som vi sjöng om i början i den sången som sjöng om segerjublet i himlen. Åhörarna hade fel tankar. De trodde att Gud blev glad när syndare utrotades. Men Gud blir glad när vi omvänder oss och kommer till honom. De missade det viktigaste. Älska Herren i Gud av allt ditt hjärta och din nästa som dig själv. Därför Guds glädje bygger på en spontan och uppriktig tacksamhet över vad Jesus gör i ditt liv. Och nu kommer jag fram till det med tacksamheten. Och Jesus säger i Johannes 15: har jag sagt det för att min glädje ska vara er och er glädje ska bli fullkomlig. Det vi får, den nåden vi får, det är för att vi ska bli glada och tacksamma. Och först när vi upptäckt detta, att det här har jag fått av bara nåd, när det går upp för oss och vi har det i oss, då upplever vi sån tacksamhet så det börjar gå av sig själv här inne. Jag vet människor som upplever sån tacksamhet när de sett att de är frälsta och allt detta är gjort för dem. Så helt plötsligt börjar jubla. Jag har hört människor som har fått börja fungera i andens gåvor som så talas om i Paulus brev till Korinterna. Därför att de har blivit tacksamma, inte för att någon har lagt händerna på dem första hand, utan för de upptäckt Guds nåd och är så glada för det, och jublet bryter fram. För då brister spärrarna som har hindrat. De som var kritiska hade inte förstått hur Gud är. Man kände till Guds vrede över synden, den finns där, men man hade missat hur den Gud egentligen är. Och Jesus visar genom sitt liv de egenskap han vill smitta dig och mig med. Alltså att hans glädje ska vara i oss och det ska vara en äkta glädje. Och det säger en Jesus som egentligen inte hade någonstans att bo. Som ofta var hungrig, som visste var regn och kyla. Och som ofta var förlöjligad, han var lynchhotad. Och det var han i de här tillfällena han vittnade om vad fadern ville. Och han missuppfattade så många. En del sprang efter honom för de såg på honom som någon som gjorde tricks av något slag när han gjorde sina under. Och en del ville vara tillsammans med honom när han var populär. Men när det började bli kritiskt och korset närmade sig, då var det många som gick åt sidan och inte ville vara med honom. Och han borde egentligen varit förtvivlad som människa, bitter. Han skulle kunna exploderat av ilska. Men det är han som säger: min glädje ska vara i er och er glädje ska vara fullkomlig. Därför Jesus var glad. Tänk ni bara, han drog till sig barn. Inte går barn till någon som en surpuppa. Det gör de inte. Utan det var för att han utstrålade en glädje. när han var fattig, när han var förskjuten. Det var en envis glädje som vägrar slås ner av svårigheter. Och det var en glädje vars rötter går ner i evighetens fasta, djupa bergklippa. Gud blir glad när det blir som han har tänkt. Då blir Gud glad. Kommer ni ihåg skapelseberättelsen? När Gud såg vad han har gjort, det var gott. Det uttrycks väldigt tydligt vers efter vers där. Men när blir Gud inte glad? Ja, det har vi talat om här. Guds vrede uppenbaras i Johannes 1. Från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud uppenbart bland dem. Gud har ju visat det för dem. Ända från världens skapelse så kan man se och uppfatta hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, hans gudomliga natur genom det som han har skapat. Därför är de helt utan ursäkt. Fast de kände till Gud, prisade honom inte som Gud och tackade honom inte, utan förblindas av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Så långt Paulus. Så Gud, han kan bli vred, men det är inte över dig och mig, utan det är till dem, eller rättare sagt synden hos de människor som inte vill följa honom. Men nu ska jag då komma in i denna atmosfär och tacksamhet som det ändå handlar om. Det finns många, många anledningar till glädje och tacksamhet när man är Guds barn. Och det jag nämnde förut här, att upptäcka nåden, att veta i sin hjärta att Gud är god. Men ledtråden in i detta är att lära känna Gud. Jag var på en samling härom veckan som jag blev kallad till ställe och tala lite grann om varför jag var kristen. Och det visade sig att någon hade precis, som satt med i det samtalet, upptäckt att Jesus finns i hela Bibeln. Och hade en stor glädje över detta och faktiskt strålar riktigt om detta. Det var nyupptäckt hos en gammal kristen. Medan en rätt ung kristen satt med i samma bord där och säger: nej, jag lämnar Bibeln. Det går inte. Det går inte i denna tid. Lev efter det. Jag får lämna det. Men vad Bibeln säger, det är att du ska lära känna Gud. Det är som Hosea 6 där profeten får höra: låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma över oss likt ett regn, likt ett vårregn som vattnar jorden. Det var vackra ord. Det finns en lovsång som har de orden i sig. Och det är underbart kan jag säga. Och i Johannes 17 säger Jesus: detta är det eviga livet, att du känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Eller lite tidigare i Johannes evangeliet: om ni har lärt känna mig, säger Jesus, ska ni också lära känna min far. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Och till sist, från gamla testamentet, där Jeremia, profeten, 9 kapitel får framföra: den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För till sådana har jag behag, säger Herren. Så att känna Guds sanna karaktär gör oss tacksamma. Matteus 11. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det lärda och kloka, uppenbarat det för dem som är barn, de som är Guds barn. Tacksamhet är en atmosfär i Guds rike. Kolosserbrevet, där skriver Paulus första kapitel en önskan: ni ska få kraft till att vara uthålliga och tåliga allt. Med glädje ska ni då tacka Herren. Ingen som bara tittar på sig själv och vad man kan prestera och vad man kan och hur duktig man är kan prisa Herren om man bara stirrar på vad man själv kan och vad människor kan. För det är nämligen så att Herren har ansvar för allt. Därför finns det jubel i vår glädje när det är lovsång och tacksägelse till Herren. En vers vi känner till mycket väl, det är den här som jag avslutar med från Nehemja. Fröjd i Herren, glädje i Herren är vår starkhet. Och hoppas att det kommer bli så fortsättningen. Att vi upplever en tacksamhet för det Gud gör för oss. Men det är inte fel att vara tacksam för det gåvor som har gett oss i det jordiska också. Tacksam för sin familj, för sina vänner, för att man har ett jobb, för att man får vara frisk eller för att man får hjälp i sjukdom och prövning. Eller tacksam för sin församling. Vi ska tacka för allt detta, men framför allt ska vi tacka Gud för att vi har fått nåd. Och låt den tacksamhet fylla dig. För då kommer det hända saker i ditt liv som du kanske inte anat innan. Pröva. Tack Herre för att du har gett ditt ord. Och vi har så mycket att tacka dig för det. Tack för alla löften. Tack för all tröst. Tack för allt där vi får undervisning om vad du vill i våra liv. Men tack framförallt för att du är Gud. Och du regerar, du har makten. Och du ger kärlek, du ger glädje. Men hjälp oss ännu bättre att kunna förstå att du finns med hela tiden, vad som än händer i våra liv. Herre, tänd en jubelton i våra hjärtan. Tack Herre för att vi stämmer oss till lovsång. Till dig. Amen.
Thank you. Nu du sjunger i